annat ska jag se var du ligger, bara då Boman. Du ligger på
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hejsan.
Omgång två har vi precis tagit oss igenom och premiärintrycket består skulle jag säga. Det har börjat bra det här årets allsvenska. Jag gillar det mesta av det jag har sett faktiskt. Och nu var det till och med lite supportrar på plats här och var. Vilket är ditt samlade intryck så här långt Per?
Jag håller väl med dig om att det har varit en härlig allsvensk start med en hel del oväntade resultat, men inte så ologiska resultat, utan man har förstått resultaten utifrån matchbilder. Och det var till exempel kul att både ÖFK och Kalmar gjorde så fina insatser, för det hade jag inte väntat mig.
Oväntade men inte ologiska, det låter ju som att det kan bli ett intressant avsnitt när du får utveckla det där Boman, vilket du alldeles strax ska göra. Vårat upplägg idag är rakt och enkelt. Vi fortsätter på den inslagna vägen, det vinnande konceptet från förra avsnittet där vi i princip gick igenom alla matcher så gott vi hade möjlighet att göra utifrån vad vi har sett. Vi har i princip sett allting den här omgången också. Vi ska börja med ett mejl faktiskt, men det hör då till matchen Häcken Malmö FF som vi ska börja med att fokusera på. Mötet på Bravida Arena i söndags. Malmö vann ju med 2-1 mot Häcken där. Och efteråt så fick jag då mejl som sagt från ingen mindre än den store Malmö FF-supporten Björn Ranelid som skrev till mig. Lyssna och njut, så ska jag se om jag kan återge den skrivna Ranelidskan så som den förtjänar. Björn Ranelid inledde då med att konstatera att han tror inte att Malmö vinner allsvenskan i år, trots att de har börjat med 2 segrar här då. Och han fortsätter: bäste Robert, jag skönjer Malmös brister. Vi får inte glömma bort att Anders Christiansen, som i ett par säsonger ansetts vara allsvenskans bästa spelare, inte ens tas ut i det danska landslagets bruttotrupp inför mästerskap och kvalificeringsmatcher. Det är tveklöst ett tecken. Ingen i Malmös lag tar plats i det svenska landslaget, och så har det varit i flera säsonger, låt vara att flera i truppen är av utländsk härkomst. Jag önskar en teknisk och snabb spelare på mittfältet i en offensiv roll. Amin Sarr tycks inte blomma och Jo Inge Berget har sina begränsningar. Likaså Sören Rex och Lasse Nilsen. Jag avvaktar med en djupare och vidare analys av Malmös kvaliteter och brister. Vänligen Björn. Sen avslutade han då med att ge mig tillstånd att dela de här tankarna i det här forumet. För jag frågade om jag fick göra det då. Då svarar han: bäste Robert, det har du min fullmakt till, men mina reservationer bör beaktas med tanke på min kärlek till Malmö. Vänligen Björn. Mm. Ja Boman, vad säger du om Björn Ranelids och min mailkonversationer?
Det är kul att han hör av sig. Det är fint att han är engagerad i svensk fotboll. Men man märker ganska snabbt att Björn Ranelid då ändå är typen som kanske mest följer landslaget och Champions League, och så kollar han lite på Malmö också, för han har ju helt orealistiska förväntningar på vad en toppklubb eller vad Sveriges bästa klubb ska vara, hur de ska stå sig internationellt. Han kan ju kolla på de andra svenska klubbarna och se hur många landslagsspelare det är där. Nu har vi i sig Lustig och Larsson i AIK, men det är ju ett undantag. Nej, men jag gillar Ranelids engagemang, men han har för dålig koll helt enkelt på den allsvenska nivån, så att han förstår inte att Malmö kan vara ett helt överlägset lag, trots att Anders Christiansen inte just nu platsar i den danska bruttotruppen. Mm. Vilket han gör för övrigt, tror jag.
Han fångar väl allting egentligen när han då säger att hans reservationer bör beaktas med tanke på hans kärlek till Malmö. Han talar ju som en supporter här, och supporter har ju en förmåga att vara lite snäva. Precis som du är inne på, de tittar väldigt mycket enbart på sitt eget lag och har ibland inte samma liksom möjlighet som vi kanske som följer hela ligan att sätta det här i ett sammanhang och i relation till alla andra. För att det är ju precis som du säger, ska man mäta Malmös trupp på något sätt, då ska man ju mäta vad den kostar. Och Malmös trupp är ju skyhögt mycket dyrare än de andra trupperna. Och det är därför de under 5 år har vunnit tre gånger och slutat trea och tvåa de andra två gångerna för att de kunnat lägga de här pengarna. Så hade Björn Ranelid fört in det ekonomiska perspektivet när han värderar truppen, så tror jag även att den gode Björn hade kommit till en annan slutsats. Men vi ska avvakta då hans djupare och vidare analyser av Malmös kvalitet och brister.
Ja, en sista grej där. Dels så tycker jag att det är magstarkt att klaga på yttrar när man, eller offensiva spelare, när man har både Jo Inge Berget och Sören Rex som har börjat året på ett ljuvligt sätt. Men sen kommer man ju också få se Birman Cevic, som är känd just för sin teknik, sin snabbhet, sin förmåga utmana mot den, sin vilja att vara med och avgöra. Så han kommer ju få just den spelaren, så han får ge lite tid helt enkelt.
Malmö har inlett allsvenskan med två segrar. De vänder underläge mot Hammarby, vinner med 3-2 hemma. De vinner med 2-1 borta mot Häcken, vinner på konstgräs. Jag var på den matchen. Jag ska ge er en ögonblicksbild därifrån när vi nu lämnar Björn Ranelids och mitt mejlande. Ögonblicksbilden kommer från ställningen 2-1 till Malmö FF. Häcken har stora problem med att skapa ett kvitteringstryck. Det är närmare 3-1 till Malmö FF, och när det är ungefär 5 minuter kvar så får Ola Toivonen och Anders Christiansen ett friläge. Toivonen rullar fram Christiansen, han är fri i princip en kvart, avslutar nonchalant utanför. Och jag sitter ju på pressläktaren som är väldigt nära Malmöbänken. Där finns Sören Rex som precis har blivit utbytt. Och han blir skogstokig. Alltså han får ett utbrott. Han vrålar åt Christiansen. Det är ju på långt håll där, men det är en riktig hårtork. Och man ser ju liksom på, det är ju inte en besvikelse över att Christiansen inte gör mål. Det är ju en besvikelse över att det är ett nonchalant avslut. Det här var en sån himla tydlig ögonblicksbild över hur det här Malmö FF, som redan har vunnit allt som går att vinna i Sverige i princip, år efter år dessutom, andra omgången av allsvenskan, de leder med 2-1 mot Häcken, och ändå blir Rex så heligt förbannad på Christiansen. Det var ett väldigt tydligt exempel på vad en vinnarkultur egentligen är. Jag är inte säker på att det hade sett ut så på andra håll, och jag blev imponerad av att det ser ut så just i Malmö FF, just från de här spelarna, och att det också är liksom, det är ju Christiansen, det är ju den stora stjärnan, och man har alltså en sund, upplever jag, relation till varandra i det här laget.
Ja, jag måste säga att jag är positivt överraskad. Visst, Sören Rex är landsman och han är 3 år äldre än Christiansen. Det kan ju betyda någonting, men ändå, jag trodde aldrig att han skulle, att de hade den relationen mellan varandra, att de kunde ge sig på varandra på det sättet. Det tyder på en mycket mer demokratisk liksom lagkultur i Malmö än vad jag hade väntat mig. Jag trodde det var ganska mycket top dog och hierarki och sådär, så att jag menar, det är inte de två raka vinsterna, det är inte det tydligaste beskedet som Malmö har gett i år, utan det är, som du säger, det är ju den här utskällningen från Rex. Den tycker jag nästan säger ännu mer. Det var starkt.
Man kan ju se det också som att tränare Jon Dahl Tomasson har skapat den här vinnarmiljön, att han har lagt liksom en atmosfär där sånt här förekommer, uppmuntras, kan ske, och uppenbarligen kan ske på ett bra och balanserat sätt. Så att jag tror att man får ge lite cred till Jon Dahl där också. Även om jag nu har stört mig ett tag på att han ser ut som att coachar i pyjamas, gör det inte det?
Jag tror
det
att
liksom kläderna han har på sig. Ja, han bär ju upp det som en kostym, så att jag menar, det är ju fint när han gör det, men det ser ut som en pyjamas, det måste vi vara ärliga och kunna säga.
Ja, men jag tror att det är en sån som kanske säljs i Malmös shop, va? Deras supporter, jag tror att det är någon slags dress eller overall de har, men den är inte så vacker, är den inte?
Nej, det ser ut som en sån här, vad heter det, en sån där helstrumpa, vad heter de, så här helkroppsplagg nästan, som hänger ihop från
One Piece,
ja.
Jag tror inte att det
är... Nej, det är ju inte det, va? Men det är fan inte långt borta. I övrigt då, Häcken Malmö FF, bra fotbollsmatch måste jag säga att det var. Häcken tyckte absolut inte var dåliga. Jag tyckte att de stör Malmö FF med ett bra djupledsspel i början, men Malmö är ju kusligt effektiva. De jobbar fram ett långt inkast då från Jonas Knudsen, som gör en ny monstermatch, kommer upp i 320 på instat. Christiansen har högst 340 i det här snittet då, som gjorde en poäng av att Knudsen hade 400 förra gången. Nu kommer han upp i 320. Han kastar ju inkastet som leder till Malmös hörna, som sen leder till Anel Ahmedhodzic nick i mål. Så jag menar, det är ju metod. Knudsen slår inlägget till Rex, Malmös 2-0-mål. Där Rex ju, när Knudsen flyttar upp på vänsterkanten, så tar Rex snabbt en ny position. Blir många spelare för Häcken att hålla reda på i straffområdet. Och retfullt löst nästan så styr han ju bollen i mål där. Så att det är metod, effektivitet, logik bakom de här 2-0-målen. Eller bakom de här två målen som ju kommer på 20 minuter och där är ju matchen nästan död.
Ja, två reflektioner på det. Det första är ju det här citatet som du, vi alla minns, som Poj Asbaghi sa för något år sedan, 2 år sedan, 3 år sedan kanske. 500 miljoner på banken men de slår bara inlägg. Det är faktiskt blivit ett, inlägg var ju nästan baktalat ett tag, men i Malmös fall så är det ju en konstform med tanke på tajmingen de har i inläggsspelet och tajmingen på stort antal spelare som kommer in samtidigt som vi pratat mycket om förut. Och så vill vi än en gång, eller jag vill än en gång nämna då Sören Rex otroliga avslutsteknik som han visar. Jag tror vi snackade om det redan förra året och kanske året innan, att han är en mästare på att sätta svåra avslut. Han gör kanske inte, han gör ju sällan mer än 10 mål, men han gör ju alltid runt 10 mål och han gör dem just med ganska svåra avslut, med vältajmad, god teknik. Och det är en så otroligt bra värvning av Daniel Andersson. Han hade stagnerat i IFK Göteborg. Han var, sista året där var han inte lika bra längre. Man tänkte att han har nog inte så mycket i sig. De plockar honom till Malmö när han är 31 kanske. Och han får en andra vår i karriären där han har varit en av de absolut bästa yttrarna de sista 3 åren. Så att jag vill bara än en gång säga att det där är en riktigt bra värvning.
Ja. Det här var en match då de spelade utan Antoni Ciolak som var sjuk och Birman Sevic är inte tillbaka. Så ingen av de här liksom två liksom nyförvärven som skulle få fart på Malmö FF som såg lite sega ut under försäsongen, milt uttryckt, då var ju med ändå och gör de den här prestationen. Det är som sagt en bra fotbollsmatch. Det är en hyfsat jämn fotbollsmatch men en tydlig seger till Malmö FF. Några siffror, XG förväntade mål 1,93 på Malmö, 1,35 på Häcken. Det speglar ju målen som blir 2-1. Bollinnehav 54 till Malmö, 46 till Häcken. Passningsprocent, Malmö har 81%, Häcken har 76%. Duellerna är 50-50. Avsluten 16-13 till Häcken, men avslut på mål är 7-5 till Malmö. Indexet då, snittsiffran för alla prestationer, 244 på Häcken, 270 på Malmö. Så väger man samman allting så är det som sagt en tydlig prestation som är lite bättre från Malmös sida då. Bästa spelarna i Häcken har vi på Gustav Berggren, lägst i Häcken Tobias Heinz som ju fick spela på en vänsterroll. Högst i Malmö FF Anders Christiansen, som sagt 341, mycket bra siffra. Lägst i Malmö Jo Inge Berget som ju jag tyckte slet på bra men fick väl inte ut så mycket av det då. Så att det är ju en bra fotbollsmatch. Häcken gör ett fint mål, ett kombinationsspel från centralt mittfält. Gustav Berggren tar ut bollen, man får ut den på högerkanten. Din favorit Ekpolo drar anfallet vidare och växelspelar ju med talangen då, Benny Traoré. Mm. Boll tillbaka in i mitten igen, snabbt avslut i mål. Det målet betydde inte så mycket för den matchen, men jag tror att det kommer bli ett större problem för Häckens kommande motståndare nu när man ser att Häcken tydligt lyfter sin prestation jämfört med premiärmatchen mot Halmstad.
Ja, absolut. Och jag tycker också Andreas Alm uttalade sig ganska bra efter matchen. Han sa så här, att de har varit lite favoriter. Det är nytt för oss. Det här är första gången som jag inte har sagt emot journalister och tonat ner oss. Jag har låtit dem tro på oss. Vi är bra och kom trea i fjol och har Jeremejeff tillbaka. För en gångs skull har vi sagt att vi gärna tar favorittipset. Men man kan säga att vi inte har hanterat det jättebra. 0 poäng och trots att vi har varit favorit hos några. Att vara ett av lagen som ska utmana och liksom kunna räknas med mot Malmö, där är vi inte i närheten. Men jag hoppas att vi har lärt oss någonting. Jag tyckte det var ett ganska sunt uttalande.
Ja, det var väl klockrent var de befinner sig. Och det andas väl ändå en del självförtroende att det här Häckenlaget kommer ta sina poäng. Vad det lider. Men de måste ju göra det också. Närmast för Häcken väntar ju Sirius. Vi använder inte ordet måste match. Men 0 poäng på 2 matcher. Då börjar det bli viktigt att vinna i den tredje omgången om man ska vara med där uppe. Malmö FF får ju samtidigt Östersund på hemmaplan. Det låter ju som de 3 kassaskåpssäkra.
Ja, det får vi se efter ÖFKs senaste insats. Det får vi återkomma till.
Det var en så kallad radioövergång eftersom vi nämligen ska glida över på Östersund. Östersunds 5-0-seger mot Örebro. Om du inte har något mer du vill säga om Malmö FF, Häcken Malmö FF här.
Nej, det är bra.
Det är bra. Bra, då byter vi ämne där som sagt. Radioövergången till Östersund. Där det slogs ett världsrekord. Om jag får inleda med en statistisk utblick här. Man behöver inte ens blanda in så mycket statistik i det. Man kan nöja sig med att titta på att Östersund i den här fotbollsmatchen som de kommer till från att ha spelat 0-0 mot Kalmar. De har 5 avslut på mål. De har 6 avslut totalt. 5 på mål. Och de gör 5 mål. Det skulle jag vilja påstå är närmast unikt. Alltså. Att ha 5 avslut och alla går i mål. Mm. Utom det då som missar mål. De 5 avslut på mål. Alla går i mål. De vinner med 5-0. De har inga fler avslut. Behöver de givetvis inte ha. Men det är en oerhörd effektivitet. Det här landar då på XG då. Förväntade mål. Landar ju på 0,98. Alltså Örebro 1,39, så att, trots att Örebro förlorar den här matchen med 5-0 så har de högre siffra på förväntade målen. Och i övrigt är det en hyfsad jämn match. Alltså bollinnehavet 52% till Östersund, 48% till där, passningsprocenten 85-85, duellerna 50-50, avsluten som sagt då 6 avslut för Örebro, för Östersund, 12 avslut för Örebro, dubbelt så många avslut för Örebro, ändå blir det 5-0. Avsluten på mål, 5 på mål av Östersund, 3 för Örebro. Indexet då, total kross givetvis när man ser alla delar, alla aktioner då, då når ÖFK upp till 253 och Örebro på årets lägsta nivå, alltså 199 under 200 i snitt. Så det är mycket, överlag en mycket dålig insats av Örebro det här också, det får man inte ta bort. Det var den statistiska analysen. Per Boman, du har sett matchen. Skiljer det sig på någonting mot siffrorna som jag redovisar mot vad du ser med blotta ögat?
Ja, men jag tänker så här att bilden som många av oss har haft av ÖFK är att de kommer alltid ha en förmåga att kunna ligga lågt och gå på kontring, eller hur? Försvara sig lågt och gå på kontring och utnyttja motståndarnas misstag. Det har ändå varit min bild att det kanske är deras största styrka, att de har haft ett lojalt försvarsspel, snabba, rappa, raka spelare som kan lösa det. Men det jag också tyckte var väldigt imponerande mot ÖSK, det var ju det att de hade ett väldigt fint uppbyggnadsspel. ÖSK försökte faktiskt pressa tidigt högt. Konstant då första 35-40 minuterna. Och tillsammans med Ali Keita och de lite underskattade mittbackarna Haugen, Mukibi och Sonko Sundberg så rullade de ur pressen konstant hela tiden. Och kunde liksom, trots att de hade eget bollinnehav från egen målvakt, kontra mot ÖSK. Så jag menar, de spelade sig ur den tidiga pressen och fick kontra mot ÖSK. Kanske med 4-4, 4-3 ibland liksom. Och det hände flera gånger. Och
det låter som att Örebro hade ett oerhört långt dåligt, lag i så fall. Och med väldigt stora ytor mellan sina lagdelar. Och det är ju det man liksom inte får ha om man ska pressa. Man måste ju sitta ihop.
Precis så. Så här var det. Jag tror att backlinjen var rädda för ÖSKs ÖSKs backlinje var rädda för ÖFKs speed längst fram, samtidigt som de mittfält och anfall helt misslyckades med sin press. Det var ganska drabbande att se hur bra de löste det Östersund, för jag tycker att spelare som Frank Arin, Nebio Perry och sådana här, de kom ner jättebra långt ner plan och hjälpte mittfältet, hjälpte Savan Kambo, hjälpte Bellman och sådär, och fick ett bra eget passningsspel. Och sen är ju han en riktig championship-anfallare, Turgott, som löper på allting, lojal, snabb, försöker inte vara fåfäng med avslutaren utan liksom gå på kraft så att säga. Och jag var mycket imponerad av att ÖFK har fler delar av sitt spel. De har inte bara det låga försvaret att gå på kontring, de kan också rulla sig ur press. De har varit lite mer flexibla, lite mer eleganta än vad jag trodde.
Jag avvaktar, men var imponerad av Östersunds FK. Jag har bilden mot Kalmar för färsk på näthinnan för att kunna vara det. Däremot vill jag nämna någonting om den här effektiviteten då, som du också är inne på. De här avsluten då från Blair Turgott. Den här XG-siffran som jag refererar till, det förväntade siffran över de förväntade målen. Det är ju en statistisk beräkning utifrån var i eller utanför straffområdet avsluten tas. En straffspark har till exempel 0,7 i XG, och det bygger då på att 70%, 75% är lite olika hur de här olika matchanalysverktygen räknar, 70-75% av alla straffsparkar går i mål, så ett avslut från den punkten, den beräknas då att 70% går i mål, därför blir det en förväntad målsiffra på 0,7 då, och att den blir så låg här i som 0,98 totalt trots att den gör 5 mål, det är ju att alla de här avsluten som leder till mål, de tas alltså från vinklar där det normalt inte blir så mycket mål. Och jag kollade igenom de här målen som de gör, och det är ju inte rakt framifrån, utan bollen hinner ju liksom dra iväg lite åt kanten och ändå så trycker han in den, som du säger, på kraft där. Så att Så att det som för mig sticker ut väldigt mycket här, och innan jag säger att jag är jätteimponerad av Östersunds FK, så säger jag att jag är väldigt, väldigt imponerad av Blair Turgotts avslutskvalitet. Fortsätter han så här, så är jag inte det minsta förvånad att AIK bland annat jagade honom, och det är fler klubbar som kommer jaga honom, för att var det här liksom inte någon engångsföreteelse, utan smäller han lite avsluten från de här vinklarna fortsättningsvis, så är det större klubbar än något som kommer vara intresserade av Blair Turgott.
Ja, men han visade ju del av det redan faktiskt förra året.
Ja, nej, det är ju ingen överraskning så sett, men eller ja, det han gör här är en överraskning, men att han är en vass anfallare, det visste vi, men så här vass, nej.
Man hade varit imponerad om någon klubb hade tagit han nu i vinter då, ja. Istället för att vänta in ytterligare ett någon slags succévår. Men, ja, men det är också bara sista jag vill säga om det. Jag tycker att man kan tro då på grund av statistiken att de hade inte så många avslut och att de var så effektiva, att det var liksom lite slump att de vann så stort, att det var liksom en galen match. Men jag tycker faktiskt att Östersund var bättre på allt än Örebro.
Ja, det har du stöd för, de siffrorna. Ja. Men då, det man kanske ser de siffrorna är väl snarare att Östersunds siffra, den sticker inte ut jättehögt. Den är på 253. Det är en bra allsvensk prestation. 199 på Örebro, det är en riktigt dålig allsvensk prestation. Kommer de inte komma upp i mer än 199 i ett indexsnitt Örebro framöver, kommer de rasa ur den här allsvenskan.
Axel Kjell använde Henrik Rydströms favoritord efter matchen. Vet du vad det är för ord? Vi hade behövt lite bättre balans och lite mer kontringsskydd i de avgörande lägena. Det var det som Rydström etablerade förra året.
Ja, det var det kanske. Jag blandade ihop det med om det var Jimmy Tillin som brukar använda det.
Ja, det kanske var båda.
En konstig sak då, som blir mitt sista inspel och min övergång i detta, det är ju att Örebro spelar ju 0-0 mot IFK Göteborg i sin första match. Och sen förlorar Örebro med 5-0 mot Östersund, förväntat bottenlag då. Det kan man ju tycka ska säga någonting om IFK Göteborg då, att de bara får 0-0 mot detta Örebro som Östersund sen besegrar med 5-0. Men IFK Göteborg besegrade AIK med 2-0, och där kom våran övergång till nästa match. Och den kan man väl egentligen sammanfatta så här, att lika självklart som det då, mot den bakgrunden som jag precis redogjorde för, att AIK skulle vinna på förhand, lika självklart kändes det efteråt att Blåvitt faktiskt vann med 2-0. Det kändes ju lite där ett tag i andra halvlek som att de hade kunnat lira ett par timmar till på Ullevi utan att Gnaget hade gjort mål.
Exakt, det jag reagerade på, det var ju att mot Degerfors så fick ju AIK jättestor utdelning för sitt tidiga pressspel. De var aggressiva, de var på direkt, och Degerfors bjöd ju in till det, för de har ju sitt avancerade igångpassningsspel, och de försöker trä in passningar som är lite riskabla och svåra, och de spelar på ett sätt som bjuder in till att man kan pressa sönder dem om inte Degerfors är tillräckligt bra på att hantera sitt eget spel. Det var de inte. Så när AIK vann boll fick de hela tiden möta ett oorganiserat lag. Jag tycker de var ganska bra i pressspelet första kvarten även mot Blåvitt, men att Blåvitt inte tog några risker ändå. Visst, de tappade bra ibland, men då hade de ändå fem man i bra defensiva positioner som de kunde hantera de bolltappen, och kunde hantera det pressspelet som ändå var ganska bra från AIK. Så att det var som att ni kan vinna lite boll på vår planhalva, men vi kommer ändå vara så pass låga och så pass trygga att det spelar inte så stor roll. Så kände jag i alla fall.
Ja, jag upplevde lite samma sak, och jag vill liksom knyta det här faktiskt till Roland Nilsson. Jag tycker att han är på plats med att faktiskt hylla den här matchplanen då, som väl kanske inte unik för just AIK-mötet, men den passade väldigt bra på den här gräsmattan, och det passade väldigt bra mot AIK, för att det blev som att, som du är inne på, de här bolltappen och AIKs alla andra anfall egentligen, förutom möjligen några då inledningsvis, så får AIK aldrig någon fart i det. Det är som att Blåvitt i alla liksom avgörande punkter där det är viktigt för AIK att komma loss, komma med fart, komma på fria ytor, där står IFK Göteborg jävligt rätt. Det blir liksom inget speciellt tryck på högerkanten där vi vet att AIK är väldigt bra med Lustig, även om de har mycket boll där, och så blir det aldrig liksom de rena situationerna. De kommer egentligen aldrig förbi bakom, de kommer egentligen aldrig någon numerära överlägen, utan det fanns ett skydd hela tiden, och den här vänsterkanten, den har ju fungerat katastrofalt uselt tidigare. Jag menar, det gick ju att befara att det skulle bli en fullständig slakt där från AIKs sida mot Jallo Gustav som ju spelar på fel kant egentligen mot Sebastian Eriksson som har sett otroligt stabb ut. Men blir precis tvärtom. Mm. Det var ju stängt där på samma sätt som det var stängt på andra kanten. Och där fick ju inte Jesper Tollinsson då samma hjälp av Hossam Majesh, för han är ju mer offensiv spelare, men Tollinsson löste ju det där väldigt, väldigt bra ändå genom egen kvalitet. Så att det var en otroligt välbalanserad matchplan, och sen så kryddas den ju naturligtvis då av att de får det första målet. Första målet är ju så väldigt viktigt i fotbollsmatcher. Men det får de ju också på dels på kvalitet, för att de här spelarna som ligger bakom det, Hossam Majesh, Kolbeinn Sigthorsson, de har haft brokiga karriärer i närtid, särskilt Kolbeinn då, men det finns ju en oerhörd kvalitet, en oerhörd potential. Nu var båda på planen från start tillsammans. Jag vet inte hur givet det var, men de var ju det inte i första matchen, nu var de det. Det är ju också liksom ett val som Roland Nilsson gör. Det blev väldigt lyckat, för har du spelare som har hög individuell kvalitet, ja, då är det absolut inte någon slump eller konstigt att de också utnyttjar det, att de också visar det, att det också får effekt. Och det fick det ju verkligen här. Så att det var som att alla de här pusselbitarna satt samman på ett väldigt bra sätt. Därför vill jag inte dra allt för stora slutsatser av det blåvita spelarmaterialet. Jag är fortfarande lite skeptisk till att det här och nu är så väldigt märkvärdigt. Men Roland Nilsson har fått ut max av det. Ja, han har till och med, skulle jag säga, i den här matchen så får han laget att överprestera.
Ja, också eftersom jag tror inte någon annan kommer säga det, så vill jag ändå säga det, att du får ju ge dig rätt då, för att du är en av ytterst få i svensk fotboll som ändå gav Kolbeinn Sigthorsson ytterligare en chans och trodde att han skulle ha med i sig. Du tyckte han var pigg i inhoppet mot ÖSK. Du,
ja, det var han.
Ja, jag vet. Du sa att du tyckte han hade fina löpningar, bra smarta aktioner som kanske inte märktes så mycket för att han inte alltid fick bollen, men han tog rätt beslut. Och ja, det syntes ju när han såg klinisk ut då mot AIK.
Ja, nej, men absolut. Jag tyckte han var som sagt bra i det här inhoppet redan mot Örebro. Det syns ju att det finns någonting där. Och jag tror fortfarande bara han ju någonstans egentligen bara jagar ju han bara runt på 70-80%. Det finns ju ännu mer att ta av där, såklart. Alltså nu var han klinisk i straffområdet. När AIK då delvis också har ju ett dåligt försvarsspel. Det ska man ju säga om AIK där. Det är ju Bilal Hussein som upphäver offside i första målet och andra målet är det väl liksom...
Stillastående,
bolltittande. Ja, det är ju inte en gubbe som står rätt där, eller gör rätt liksom, agerar. Han tar emot och slår till då snabbt visserligen, men ändå, så det är klart att det vi har ju hyllat AIKs backlinje. Mm. De lovorden förtjänar de ju inte mot IFK Göteborg.
Nej, verkligen inte. Och sen, men någonting jag också funderar på, du nämnde Blåvitts högersida med Ayesh och Tollinsson. Tollinsson tycker jag var bra med bollen mot ÖSK, och sen tycker jag han var bra med bollen igen mot AIK, men också väldigt fin i närkampsspelet, klok, värderade bra. Jag tycker att nu har han visat så bra insats att man förstår varför han blev såld till Belgien då, eller till Lommels. Det var som att de handlade honom på spekulation givetvis, på potential, och förmodligen för att de har sett honom bra i U21-matcher och i andra sammanhang, så där, i landslagssammanhang och så, ungdomslagssammanhang, alla de grejerna. Men nu tycker jag han visade på riktigt att han är bra nog för att räknas till en riktigt stor talang.
Man får ju säga att de gjorde en bra scouting av honom då. De såg det innan det sen syntes i Allsvenskan. De såg det innan det skrevs om det i tidningen, så att säga.
Men jag funderade varför inte, jag var besviken på 81 och Nabil Bahoui som inte kunde utnyttja Hossam Majesh liksom, alltså han gör ett jättefin insats offensivt och han kämpar hårt defensivt, det ska man ge honom, han kämpar bra, men jag tycker inte att han är liksom jättebra i positionsspelare defensivt, och en sån som Nabil Bahoui får verkligen se sig själv i spegeln att han inte kan utnyttja det mer.
Men jag upplever att det också handlade om matchplanen, för jag upplevde att Blåvitt faktiskt, vilket förvånade mig, styrde AIK bort därifrån. Det kändes som att de hade, laget var liksom balanserat, vridet, så att Ayesh gick lite högre, vilket gjorde att det skulle bli mer öppnare på IFKs högersida då. Men så pressade de hela tiden så att de kom mot höger, och det tror jag det gillar ju egentligen AIK att göra, för Lustig vill ju ta fram bollen där, men då var det också väldigt förväntat, för då låg Blåvitt redan rätt i sina positioner där. Så om det där bara inte var tillfälligheter som hände, utan det fanns liksom en plan att okej, vi låter Ayesh kliva lite högt, men vi försöker styra dem över åt andra kanten så att vi liksom inte blir sårade i den tomma ytan som uppstår när Ayesh ligger högt. I så fall så rimmar det ännu bättre med den här fina matchplanen som jag tycker mig ser då från Roland Nilsson.
Och förra veckan så sa jag ju det att om det är så att de här breddspelarna i AIK är bättre än vad man tror, vilket var mot Degerfors, Ylletopa, Hussein, Nabil Bahoui, Radulovic, säkert någon mer. Jag tänkte om de nu är bättre än vad man tror, har man underskattat dem, har man trott för lite om dem, så får man ju höja AIK lite. Nu slår de ju för allihopa för en ganska svag insats igen, så att Degerfors kanske inte var det testet som man trodde. Det är uppenbarligen så får vi se fortfarande ifall AIKs offensiv och yttre och så vidare är tillräckligt vassa för att AIK ska kunna hota högt upp i tabellen.
Jag tror det ligger väldigt mycket i det du säger där, att vi får se lite. Jag känner fortfarande att det finns en viss osäkerhet kring vad de här resultaten egentligen betyder. Som sagt, IFK Göteborg åker till Örebro, får bara 0-0 mot ÖSK, gör ju då vad man upplever en riktigt dålig insats. Sen åker Örebro och får stryk med 5-0 mot ÖFK, och samtidigt så vinner IFK Göteborg mot AIK med 2-0. Alltså de här resultaten, någonstans är det ju någonting som inte går ihop. Mm. Och rimligen så är ju det som inte går ihop att det är tidigt på säsongen, och vi vet inte, det kanske inte går att dra några slutsatser alls långsiktigt av det här som händer, men vi måste ju förhålla oss till det som händer här och nu, och där är det ju precis som du säger, att Östersunds FK ser ju väldigt bra ut mot Örebro och IFK Göteborg ser väldigt bra ut mot AIK. De kan ta med sig det. Nu har vi pratat länge om den här fotbollsmatchen, vi har inte ens nämnt det som liksom halva försäsongen egentligen handlar om. Det var ju att det här blev ju Marek Hamsiks debut också. Han hoppar in där med en kvart kvar och såg väl direkt ringrostig ut i början, skulle jag säga, plus att första tiden var på plan så flög ju bollen bara över honom. Jag tänkte på det, han stod där, han måste undra var fan han hamnade liksom. Han måste få ett nackspärr efter ett tag, han tittade fram och tillbaka, bollen åkte kors och tvärs då. Men sen ramlade han ju ner på marken, och då tyckte jag väl ändå att han visade att han visade han sina fina fötter. Han löste ett par situationer på små ytor och släppte enkelt och snabbt vidare utan att han på något som helst sätt satte några avtryck på den här fotbollsmatchen på något annat sätt än genom sin frisyr.
Nej, men det är också liksom ett ödmjukt inhopp. Ingen spelare som sagt, liksom visar, han är ju såklart klok nog att förstå att han ska in och lugna ner spelet när det behövs. Försökte ha lite samspel med Wernbloom då, lugna ner gemensamt, och han tog ju inga risker och så då, men gjorde några tjusiga grejer, så det var ju ett moget inhopp på det viset, att det här är ingen person som behöver får stående ovationer direkt liksom.
Jag tror inte han kände sig så stressad när han kom här. Däremot så tror jag han är lite rädd om fötterna. Han såg där när Sebastian Larsson small till, då hoppade han liksom, tog han ett par ballettsteg undan där och tog sig för tån, så att han vill nog inte dra på sig några skador inför EM här. Det blir ju spännande fortsättning för båda de här lagen nu, det är det för alla, men här också då såklart. Jag menar, AIK har ju helt plötsligt nu hamnat inför ett derby som blir extremt viktigt för dem, och IFK Göteborg då, men kanske med Hamsik från start mot Degerfors, där den här då positiva trenden mycket väl kan rulla på. Vill du säga något mer om den här matchen, eller ska vi lämna den för att gå vidare till nästa ämne?
Vi kan gå vidare.
Då gör vi det. Och då förflyttar vi oss till Tele 2 Arena där du var på plats, Per. Du såg Djurgården besegra Norrköping med 1-0. Och den logiska ingången på vår diskussion om den här fotbollsmatchen då, det är ju egentligen om, för jag lanserade ju en tydlig tes förra veckan som ju kanske upplevdes som lite tidig, att jag hävdade att Norlings Norrköping hade svårt att vinna, men att deras största problem inte är det som alla pratat om, defensiven, utan att de inte får ut något av all sin anfallskraft, att de här tre spelarna på topp där är liksom för felvända, för krångliga och för obeslutsamma och för bekväma. Och det här byggde jag ju på att det hade sett likadant ut i de två cupmatcherna mot Göteborg och mot Häcken och även då mot Sirius. Och då undrar jag, såg du samma mönster som jag har sett i de tre tidigare matcherna när det gäller IFK Norrköping?
Ja, det gjorde jag. Det var jättelänge sedan jag såg IFK Norrköping ha ett så uselt uppbyggnadsspel som de hade hemma mot Djurgården. Det handlar det som att Djurgården är väldigt bra på att pressa bolltrygga lag. De var jättebra på att pressa till exempel Sirius förra året på hemmaplan på ett liknande sätt, så att de mobbade sönder dem då. Men det som förvånar mig med Norrköping är att Norrköping har man ändå har krav på att de åtminstone varannan gång ska lyckas spela sig ur en sån press och på det viset lyckas anfalla mot ett oorganiserat lag. Men jag tror inte de lyckades göra det en enda gång egentligen i första halvleken. Det var slakt skulle jag säga. Och det var ett oerhört obalanserat IFK Norrköping. Vi har Abdul Razak till höger som inte ska få någon skit liksom. Han är ju en ung kille som är offensiv mittfältare i grunden, kanske ytter då. Han fick vara wingback och ställas mot en formtoppad Niklas Bergkrot ofta och hade svårt med det givetvis. Vi har en ny skola som till vänster som hade en riktigt dålig match måste man säga. Han kom inte alls in i det. Vi har ett innermittfält som är Isak Bram Johannesson och Alexander Fransson, och där har man ju från början varit lite orolig. Kommer de två killarna klara sig mot till exempel ett tremannamittfält? Är det för offensivt balanserat? Och i den här matchen så blev de verkligen överkörda av Findell, Mange Eriksson och den kejserlige Rasmus Kyller. Det var ingen match, de fick ingen hjälp. Ibland sökte skola som kom in lite centralt och erbjuda passningsalternativ, men jag skulle säga att de tappade bara boll på boll på boll på boll, och längst fram fanns då de tre musketörerna Adegbenro, Levi, Haksabanovic, som överhuvudtaget inte är med i matchen. De är inte med i matchen. De tappar bollen när de erbjuder ett alternativ längre ner i banan. Spelar för svårt, för omständigt, för många touch på bollen. De tar ju lite halvhjärtade djupledslöpningar ibland för att erbjuda ett annat alternativ. Man känner direkt att det inte är på riktigt. Liksom. Det här är inte någon som försöker jaga ihjäl sig på en djupledsboll, utan det är liksom någonting man mest gör. Så att det var ett... Så här, ska man ha så många lirare i ett lag, ska man ha ett lag som är så pass offensivt balanserat, där det är så många som vill ha bollen med fötterna, då måste man dominera matchen. Dominerar man inte matchen då, dominerar man inte matchbilden, ja då är man ju förlorad.
Mm. Ja, men jag tror att de är felbalanserade helt enkelt. Och här var väl då den första matchen där det i så fall avslöjades. För att riktigt så här dåligt som du beskriver det, det har det ju inte varit tidigare. Tidigare har de ju tagit sig med sitt passningsspel fram till motståndarnas backlinje. Och det är där det har blivit problem. Det är där de här har då varit för stillastående. Och som du beskriver i första halvlek nu, så klarar de inte ens att ta sig.
Verkligen inte.
Men då undrar jag ju, korrigeras det här? Blir det bättre i andra halvlek? För att när jag tittar på den statistiken så rimmar den inte riktigt så att det är så jävla illa. Så det känns som att någonting hände i andra halvlek.
Kyller går ut i paus till exempel, så jag tycker inte att Djurgården får riktigt samma, Djurgården har väl kanske inte kraften heller, och de får inte riktigt samma tryck i det första delen av andra halvlek. Så delvis är det så att Norrköping blir lite bättre då, de får vila lite mer med bollen i egen backlinje. Ett ganska ofarligt bollinnehav blir det då, skulle jag säga. Men visst, det blir ett annat lugn då, men det beror mycket på att Djurgården tappar lite kraft som man gör. Man kan inte ha det pressbältet hemma och att Kyller gå ut då. Så det skulle vara det i så fall. Sen är det ju också så att med en 20 minuter kvar, när de har ut 1-0 eller kvart kanske det, då gör ju Djurgården återigen det att de tar in en ytterligare mittback och går ner på fembackslinje, sjunker medvetet djupare och ger då egentligen upp bollinnehavet i Norrköping. Så om bollinnehavet putsades till något, så tycker inte jag det i första hand beror på att Norrköping gjorde någonting annorlunda eller mycket bättre andra halvlek. Det var liksom matchens naturliga rytm.
Jag tänker bara på att det du beskriver, eftersom det mönstret inte har synts i andra matcher, att det är så dåligt första halvlek, att det mer, kan mer härledas till att de möter faktiskt ett bra motstånd.
Absolut, absolut.
Men det problemet kommer kanske inte vara lika stort i kommande matcher för Norrköping, för att möter de andra lag, förutom de kanske allra bästa då kommer de ändå kunna hantera sitt passningsspel på ett annat sätt. Men de kommer fortfarande vara kvar i ett läge att de här tre spelarna längst fram, de är för lika. De kommer inte, de jag menar, de besegrar ju inte ens Sirius. Så att jag menar, det här kanske inte är det här är ingen trend du har sett. Du har sett en ögonblicksbild från en halvlek, och den kommer för att motståndarna gör något väldigt bra. Det kanske inte är samma problem för dem i nästa match. Då kommer de spela sig framåt, men de kommer fortfarande ha sitt anfallsproblem. Tittar man på det, jag menar, de förlorar med 1-0, de släpper in ett mål. Det är en katastrof att släppa in ett mål i en fotbollsmatch, särskilt inte borta mot Djurgården. Det är helt normalt egentligen. Släppa in ett mål hemma mot Sirius, helt okej, men de gör ju inga mål.
Nej, men det var inget större.
Och de kom inte till avslut.
Nej, men det var inget större problem på backlinjen, så det var det inte, eller på mittbackarna, men det var nästan märkligt fantasilösa, att Rickard Norling pratade om att akta sig för Djurgårdens pressspel och styrspel inför matchen. Men jag ska säga att Djurgården lyckades styra alla Norrköpings passningar. Jag menar, varenda gång Norrköping slog en passning, så var det den passningen som Djurgården ville att de skulle slå. Och det var helt imponerad av Djurgården, givetvis. Men det var också, jag menar, då tycker jag att då behöver man några spelare som kan göra det extra, som i oväntade perioder kan ta en frispark högre upp i plan och låta laget komma upp. Det gjorde inte Haksabanovic, det gjorde inte Levi, det gjorde inte Adegbenro. Eller vila med bollen, lyckas finta någon spelare, rulla tillbaka och få ett större lugn. Men de lyckas inte ens med det. De lyckas inte göra, de tre offensiva spetsarna lyckas inte skapa så mycket på egen hand. Och de lyckas heller inte ge laget hjälp genom, på andra sätt, genom att ta en frispark eller genom att äga bollinnehav.
För jag tror det du sa där är relevant. Du sa att när de ska ha de här spelarna på planen som de har i Norrköping, då måste de dominera sina matcher. Jag är inte så säker på det, men däremot så skulle jag vilja säga att ska de ha de spelarna på planen, då måste de kunna avgöra matchen. De här måste vara så bra så att de avgör då när de får upp bollen. Det tror jag är grejen. Och det jag tror kommer bli förändringen som Norling tvingas göra. Han har ju valt att köra på de här nu. Men jag menar, om de fortsätter att springa in i väggen på det sättet, då kommer han tvingas göra alla de här förändringarna som både du och jag är inne på, ifall han inte får ut något av det. Och hittills har han ju inte fått det. Hittills är det ju så att Rickard Norlings Norrköping har väldigt svårt att vinna, och nu förlorar de ju.
Nej, men så är det ju. Och det kan man också, man kanske, om man vet att Djurgården är väldigt bra på pressspel, styrspel på Tele2 Arena, då kanske man inte behöver ha ett sånt offensivt balanserat lag. Då kanske inte Abdulrazak måste börja som wingback. Nej. Då kanske Kastegren ska få starta liksom i någon roll, antingen på mittfältet eller på som ytterback. Ja, det finns ju flera sådana saker man kan göra, men han gick ju all in igen, Norling.
Det är ju spännande när det blir så i ett lag som har så väldigt många bra spelare, som har så väldigt hög kapacitet, men som inte får ut det. Mm. Det uppstår ju liksom intressanta infallsvinklar på det. Mm. Det blir en intressant dynamik kring det. Och det kommer bli tuffa beslut då för Norling. Jag menar han måste han göra om det här? Man måste sätta Haksabanovic på bänken till exempel. Och det är vad fan det. Men jag menar, det är ju sådana beslut som tränare ställs inför. Roland Nilsson har satt Pontus Wernbloom på bänken. Vissa spelare är inte så jävla lätta att bänka alltså.
Nej, men Jesse Gustafsson gjorde ju det ibland med Haksabanovic hans första år. Sen kunde man inte göra det för att han har så höga höjd i sig. Och jag tycker inte man ska göra, måste kunna få det att funka. Men man kan ju inte kan spela av de tre samtidigt. Så
nej. Nej, men så det tror jag är vad han är tvungen att landa i, Norling, där till slut. Vill du säga något mer om du som var på matchen? Något mer om Djurgården? Jag konstaterar utifrån statistiken att Magnus Eriksson hade högst siffror, 311, högt och bra. Hjalmar Ekdal hade lägst. XG, förväntade mål på Djurgården, 3. Det är högt. Borde gjort ännu fler mål egentligen än det de gör. Det var väl Chilufya som inte hade siktet inställt riktigt. Kom till mycket lägen men träffade inte mål. I övrigt var det som du säger, det var ett bollinnehav som jämnade ut sig. Det var en någorlunda jämn passningsprocent. Återigen förlorar Djurgården mycket dueller, noterar jag. Vi konstaterade det från förra matchen där att duellspelet mot Elfsborg var bedrövligt från Djurgårdens sida. Här har vi då 55% mot Norrköping som absolut inte är något duelllag. Ändå en klar övervikt i duellspelet för Norrköping. Kan det här bli ett problem för Djurgården på sikt att de liksom inte vinner sina dueller?
Nej, då var det, jag kan liksom inte, jag får inga minnesbilder av matchen där jag upplevde att Norrköping i någon period liksom manglade över Djurgården. Jag vet inte, det kanske är att nej, jag förstår inte den statistiken. Jag förstod den i 20 minuter borta mot Elfsborg, men jag förstår den inte.
Här är ju inte skillnaden jättestor, som sagt. Här är det 55% Norrköping, 45% Djurgården. Men vad jag menar var att det var sån kraftig, de hade så väldigt mycket lägre siffror mot Elfsborg och Djurgården, och nu kommer ytterligare en match där de återigen har lägre siffror. Ja, det är ju inga duellspelare de har på mitten, kan man väl inte säga. Alltså, vilka hade de? Skyller Eriksson och Findell. Alltså, det är ju liksom inga, det är ju inga Viera-typer liksom. Det är ju lirare mer.
Ja, de pressar ju till sig bollen i hög utsträckning. De kanske inte behöver gå in i duellen. Nej, det är ännu bättre.
Ja, det är klart att det är det. Så att jag menar, det behöver inte vara så negativt. Men jag menar bara att det är noterbart så att säga. Mm. Inget mer om Djurgården? Eller
nej, mer att Djurgården, måste jag säga, liksom, är väldigt, väldigt bra i spelet. Mm. Väldigt, väldigt bra i spelet. Har en bra taktik för bortamatcher, en bra taktik för hemmamatcher. Saknar lite effektivitet givetvis, men det är ju ingenting man ska gråta blod över. Chilufya bör göra minst ett mål och kommer ju till rätt lägen. Så att Bergkrot behöver fortsatt få ut mer av sitt övertag på kanterna. Men det kan ju också bero på att Kalle Holmberg och offensiva mittfältet fortfarande kanske inte erbjuder så många alternativ som man borde göra. Då, Djurgården bör göra mer mål sett till dominansen, men det är trots allt lite av ett lyxproblem.
Ja, det är det väl när man, Djurgården då, är det lag tillsammans med Malmö FF som har inlett den här säsongen med 2 raka segrar. Om jag inte har glömt något nu.
Nej, så är det.
Så är det. Då lämnar vi den här matchen, men vi stannar kvar på samma arena, Tele2 Arena. För där var du återigen då i lördags och du såg det nya krigande Bajen. Eller det som jag under försäsongen döpte till Billborns balanserade Bajen. Vad passar bäst efter 2-0 mot Mjällby var det va? Det var inte 2-1 utan 2-0. Vad passar bäst efter 2-0 mot Mjällby? För det var ju lite som en fotbollsmatch, jag såg den på tvn. Som kändes som att i fjol hade den slutat 4-2 åt något av hållen istället.
Ja, det jag skulle säga var väl att Hammarby var helt okej. Okay. Och att Hammarby som var helt okej okay hade inte vunnit den här hemmamatchen förra året, som vi säger. De hade ju ett dåligt facit mot många lag på hemmaplan, men framförallt också så kallat mindre lag eller mittenlag som kom på besök där Hammarby inte tog de här givna tre poängerna som man kanske hade väntat sig. Nu var det ju bra mot just Mjällby hemma förra året, men nej, men Hammarby var inte jättebra den första halvleken. Jag tycker att Darijan Bojanic, en spelare som jag högaktar och som jag haft skadeproblem, han startade och var ingen vidare. Tog inte tag i spelet. Jag upplevde inte att han spelade med den här risken. Man kan vänja sig. Jag tycker inte, alltså, men han, det man gillar med Darijan Bojanic är att han kan se det. Det svåra ser ju enkelt ut med honom. Liksom. Han löser många svåra situationer på ett elegant sätt. Men när han inte gör det så ja, då är det inte så mycket kvar. Sen gör han en riktig kvalitetsaktion i första halvveckan. Det är när han sätter bollen på fel sida av Johan Nilsson. Och det tycker jag är intressant. Det tyckte jag till exempel att Blåvitt kunde utnyttja mer eller AIK kunde utnyttja mer mot Blåvitt när Hossam Aiesh är wingback. Men med Joel Nilsson då, som ju alla gillar jättemycket. Jag gillar också honom. Jättebra offensivt. Men det är trots allt så, för när man började använda wingbacks i Allsvenskan för några år sedan, då var det ofta en offensiv ytterback som fick den rollen. Nu blir det allt oftare en ytter som också kan försvara helt okej. Okay. Men då kommer man också öppna upp för den typen av situationer där man är lite virrig i positionsspelet. Jag menar, det var ganska lätt. Han borde absolut stoppa den passningen, Nilsson. Han misslyckas med det. Hammarby får sitt viktiga ledningsmål. Och det tycker jag bara på något sätt att det känns... Ja, men det är helt enkelt så, man kan inte sätta vilka spelare som helst i ytterpositionerna och bara tro att det ska ordna sig.
Ja, jag tänker lite så här, när man har laget balanserat som Mjällby har, tre mittbackar, två ganska lågt sittande mittfältare, ska du även liksom knö in två defensiva yttrar då på det? Alltså då har du så otroligt många defensiva spelare. Jag tänker att alltså, har du liksom det här försvarsblocket där, tre mittbackar, det är ju många mittbackar, det är ju fler än två i vilket fall, och sen har du liksom två ganska defensiva innermittfältare med Ado och Blomqvist var det väl?
Ja, Blomqvist var väl lite över Ado,
men Ado låg ju väldigt lågt
och Gustafsson liksom.
Ja. Och så ska du även då tycker du att då ska man också spela med två ytterbackar.
Nej, jag sa inte att man måste göra det. Jag säger bara att det är inte ologiskt att man åker på såna här grejer liksom. Alltså, det är ju en kalkylerad risk helt enkelt.
Så är det ju, men som jag upplevde den situationen när han sätter den där, jag tycker snarare att
mittbacken ska ut.
Ja, jag undrade varför kommer inte de ut liksom. De vet att de har en yttermittfält där. De vet att det här är en kille som kommer behöva lite mer hjälp i defensiven. De vet att vi måste balansera laget så att vi har lite kraft framåt också. Då får man ju också vara med på liksom att och är det någonting man vet så är det att den där jävla ytan i 3-5-2 eller 5-3-2, den söker ju alla. Det är det första man säger när man ska möta 3-5-2-lag. Nu utnyttjar vi utsidan av inneback mellan ytterna. Det spelar ingen roll om de spelar med en wingback eller en mittfältare där. Så jag tycker lite att han får lite dålig hjälp där, Joel Nilsson, mot att allt det där. Samtidigt, som sagt, det är situationer som uppstår. Det går väldigt fort. Bojanic och ytterbacken i Jass är det väl. De ser det väldigt fort. Det går jävligt snabbt. Man kanske också kan säga att det där är en bra prestation. Mm. Och det är inte så konstigt att de har en höger ytter där. Så att det kan ju också vara lite att man letar verkligen efter saker att slå ner på som någonstans ändå, ja, ibland får man köpa saker och ting. Ja,
nej, men jag kan acceptera den invändningen. Men i övrigt så försvarade ju sig Mjällby väldigt bra. De hade sagt att de inte skulle ge någonting, för förra året släppte de väl in 3 mål på 10 minuter eller någonting. Borta mot Hammarby. Det gjorde de verkligen inte i år. Då stängde igen ganska bra. Jag tyckte inte att Hammarby skapade chanser tack vare något fint kombinationsspel den första halvleken, utan snarare mer medan liksom lite chansbollar ibland som gick igenom bakom deras mittbackar. Då. Så att, och sen var Bergström på topp som kombinerade helt okej med Löken. De hade väl någon en eller två okej chanser liksom. Så att Hammarby var det bättre laget, men Mjällby försvarade sig väl. Så att det hade mycket väl kunnat vara 0-0 i paus där.
Ja, de kom ju till väldigt få avslut på mål, särskilt i den här matchen. Hammarby har ju alltså bara två avslut på mål alltså, så att de sitter ju båda två då. Sen har de totalt 9 avslut, det är inte heller så jättemycket hemma, så det är ju helt klart ett annorlunda Hammarby, och för liksom för tredje matchen i rad egentligen så faller de ju under en längre period nu ner i någonting som vi ändå får beteckna som ett ganska lågt försvarsspel. Även till och med mot Mjällby hemma så är de ju här under en period ganska tillbaka tryckta. Och då skapar ju faktiskt Mjällby en hel del, och då gör ju David Ostedt en jättebra insats i målet där. Han var ju olycklig mot Malmö i första matchen där han först gör en kanonräddning, en jätteviktig räddning. Ja, och sen så river han, eller liksom petar han omkull Toivonen då. Jätteklumpigt. Han ger domaren chansen att blåsa straff där när han sätter en handske i ryggen på Toivonen. Det var jätteklumpigt och det kom precis efter den här fina räddningen. Men i den här matchen tycker jag han var strålande. Han gör en rad riktigt bra räddningar. Och någonstans så ger det bilden av att det är ett annorlunda Hammarby vi har. Det är ett Hammarby som är mycket, mycket mer bekväma att falla ner och spela försvarsspel. Det är ju Fjolusson som leder där, den här defensiven. Och det har vi varit inne på tidigare, det har Bilbon sagt, att hans trygghet gör att hela laget känner sig mycket bekvämare att spela så här lågt. Så att de har ju verkligen fått ett nytt vapen här i Hammarby, att de kan spela försvarsspel också. Det är klart det påverkar ju lite offensiven. Det blir inte lika bländande som det vi varnar vid från 2019. Men de har inte heller det riktigt av spelarna längre. Jag menar Ludvigsson, Selmani, det är ju liksom inga det är ju inte, det är ju Amor de har då som är en publikfriare. Men både Ludvigsson och Selmani är ju mer riv- och slit-forwards liksom.
Power-spelare. Ja. Nej, men Jakob Bergström sa också det efteråt att det var en helt annan sak att möta Hammarby i år jämfört med förra året. Då kunde han liksom bossa lite mot mittbackarna. Det kunde han inte göra mot Fjolusson. Och sen Ostedt, jag håller med dig om det. Han fick kritik ju efter MF-matchen, och då upplevde jag att det var så här, man var ganska, det var inte så dåligt förlorade med 3-2, men någon ska ändå få lite skit efter den här matchen, vi förlorade, då var det som att Ostedt blev den som skulle målas ut som, han är nog kanske inte är bra nog att stå i topplagen då. Ostedt är för mig 3+, men det är ju bra, och jag tycker inte Ostedt är ett stort problem i Hammarby, så det känns lite slappt det att det var många som skulle peka ut Ostedt efter just den matchen. Och Fenger och Fjolusson funkar ju bra ihop. Sen var det ju inte så att det var någon dunderstabilt försvarsspel. Mjällby skapar ju trots allt ganska mycket lägen. Men Fjolusson och de andra gör det tillräckligt bra för att det alls ska kännas jättefarligt.
Det är ändå en tydlig XG-seger för Hammarby, om vi får ta in det perspektivet till förväntade mål. Då. De har 2,2 mot Mjällbys 1,55. Så att, det är klart att Mjällby har ju sina lägen för att göra ett mål, men kanske inte två då.
Men jag måste säga att jag var ganska besviken på Selmani och Ludvigsson i den andra halvleken. Nu när Mjällby då får pressa på Mjällby. Mjällby tillåts pressa på mot Hammarby borta under 20 minuter kanske. Det är ju perfekt för Ludvigsson och Selmani. Det är då de ska få möjlighet att få ytorna. De får möjlighet att binda fast boll. De får möjlighet att, alltså när det kommer en längre boll.
Men det var så de gjorde sitt mål, va?
De gjorde ju det. Det är det som är grejen. Så jag satt och var ganska kritisk till det. Jag tyckte de borde utnyttja det mer. Och sen springer de visserligen in ett mål. Det gör ju att den mildras kritiken. Men just Selmani tycker jag fortsatt ser ganska stabbig och seg ut efter covid-utbrottet. Jag tycker inte han har fått tillbaka den frenesin som han visade mot slutet av gruppspelet i kuppen.
Glöm inte att när Selmani efter fjolårets säsong skulle liksom bjudas ut i storklubbarna, att vi var ändå lite i grunden skeptiska till, är han verkligen så bra som jag vet att vi satt och tittade på Insta-klipp där hur han kom till sina avslut och så, det finns ändå en del invändningar att göra, så att
ja, men jag är inte skeptisk till, alltså anledningen till att jag inte var skeptisk då, det är för att jag tycker att han gjorde ett sånt otroligt jobb både offensivt och defensivt, och han var så rörlig, men jag saknat lite av den rörligheten nu sista matcherna, jag saknat lite av den kraften, för jag menar, har inte han kraften i sig, då är det inget märkvärdigt med Selmani, men har han kraften i sig, då tvivlar jag inte på honom alls.
En som inte gick att vara besviken på var ju Bayern-talangen Amo, 18 år, gjorde ju en oerhörd match här igen. Och ja, förra året så var det ju liksom Isak Bergman Johannesson Norrköping som var den liksom som vi såg som skulle bli den stora försäljningen. Det blev han ju inte. Men Amo, han gör ju målen också. Jag tror att det kan komma in oerhört tunga bud på honom i sommar här. Oerhört tunga.
Ja, nej men
frågan är varför liksom, om vi snackar om 100 miljoner för Isak Bergman Johannesson, ska Bayern höja sig med 50 för Amo? Det är jag inte så säker på.
Ja, men det jag känner kring Amo är att han får ganska mycket skit ibland av lagkamrater och sådär. De tycker att han är tar en del felbeslut, han är fortfarande svag i försvarsspelet, han gör en del misstag. Jag tycker inte han gör så mycket misstag, jag tycker han är ganska klok med bollen, tycker han värderar lägena bra, han sjunker ner i plan, han försöker spela enkelt när han ska spela enkelt, han försöker göra avgörande saker när det finns läge för avgörande saker. Jag tycker han är ganska välbalanserad, så att ja.
Ja, och han är 18 år liksom, han är 18, och han har den högsta nivån i sig, så han är ju något oerhört, han sticker ut, det är ju ingen spelare som kan göra det han gör i Allsvenskan, det är ingen som har liksom det drivet med bollen, de vändningarna, det går ju fruktansvärt fort alltså. Killen är 18 år. Han kommer spela på absolut högsta nivå en gång i tiden. Det är ju givet.
Ja, men det känns
alltså,
absolut.
Alltså, 4 år, vad är Amor då?
Ja, 22.
Ja, men var är han?
Ja,
han är PSG, han är Real.
Nej, men jag kan absolut säga att han spelar bra fotboll i någon av Europas 4-5 största ligor. Absolut. Mm. Hans X-faktor är ju delvis den här låga tyngdpunkten med boll. Alltså, han har en magnetisk, man säger det ibland slarvigt, men han har faktiskt en magnetisk känsla mellan fot och boll. Han tar sig ur väldigt, väldigt, väldigt svåra lägen på otroliga sätt.
Ska vi lämna Hammarby, Mjällby där, om du tar något mer att säga om den. Och Amo, store talangen. Och vi tar oss an den sista matchen vi ska gå igenom lite noggrannare här egentligen. Då. Det är Degerfors Kalmar. Och där var jag lite inne på att redan mot Östersund då, för nu var ju Kalmar med 1-0. Mm. Oliver Berg gjorde mål på straff. Jag var ju lite inne på att Rydströms Kalmar redan mot Östersund såg mycket, mycket rakare ut än vad jag hade sett under försäsongen. Det var inte det här Sirius-extrema bollinnehavet. Det kändes lite som att Rydström kommit fram till att man kan inte spänna bågen hur hårt som helst. Det handlar trots allt om att klara sig kvar i Allsvenskan. Sen noterar jag det här då att det var ganska jämnt när man tittade på de statistiska bitarna här. Bollinnehavet var ungefär likadant. Passningsprocenten lika hög. Duellspelet jämnt och så vidare. Det som var den stora skillnaden här var ju faktiskt att Kalmar kommer till väldigt mycket avslut. Hög siffra på XG 2,6. Medan Degerfors då har ju en av de lägsta XG-siffrorna jag sett, 0,2. De kan ju knappt haft ett avslut i straffområdet till exempel. De har alltså inte ett enda avslut på mål. Så att då kan man ju fråga sig då om Rydström å ena sidan har valt resultat framför filosofi, och om Degerfors är något av en bluff. Du såg matchen, Per.
Vi kan börja med Kalmar då. Jag tycker inte att han har ställt om så mycket från det jag väntade mig att han skulle göra. Det var fortsatt väldigt ofta Hägg Johansson ut till mittbackar, tre mittbackar som rullar runt till varandra i väntan på en bra öppning där man kan rulla sig ur motståndarnas press, vilket de gjorde mycket ofta, väldigt ofta. Oliver Berg, den veke som du nämnde för några veckor sedan då, han var jättebra i rollen som falsk nia, sjönk ner i plan, band ihop anfall, han upp igen för att vara med och avsluta dem, var den här kreativa motorn och kraften som Henrik Rydström har hoppats på, väldigt bra tycker jag. Dessutom så överglänste ju Isak Magnusson, Oliver Berg och Zach Begidis, Edvaldsen, Bertilsson och Abraham. I grunden så känns det som att de tre första är svagare spelare än de tre sista, men i den här matchen var de mycket, mycket bättre. Och jag tror det berodde på att Kalmar FF var mycket, mycket mer lyckosamma återigen då i sitt duellspel och pressspel. De är inte så dåliga försvarsmässigt helt enkelt, Kalmar. Kalmar var, jag kan citera Johan Bertilsson: vi hade tänkt flyga på och pressa hårt, men vi fick inte grepp om dem. Istället är det Kalmar som slaktar oss i pressen och vinner boll hela tiden, sa Johan Batson efter matchen. Och det var verkligen så. Kalmar vann boll i rätt lägen. Högt, högt upp på Degerfors planhalva i rätt lägen. När Degerfors återigen för andra matchen i rad inte lyckas hantera sitt eget riskfyllda spel. De är inte bra nog helt enkelt på att spela den fotbollen som var framgångsrik i Superettan. De har inte varit bra nog för att göra det mot allsvensk motstånd än så länge, varken mot AIK eller mot Kalmar. Jag säger inte att det är fel att göra det. Det är rimligt att få köra vidare på sin idé ett tag till och se hur den går och ifall man klarar det. Men än så länge så har motståndarna lekande lätt pressat sönder Degerfors, snott åt sig bollen hela tiden i väldigt farliga lägen, och det var också därför Magnusson, Berg och Sakpegidis så mycket, mycket farligare ut, för att de fick bättre lägen att komma till avslut och komma till kombinationer.
Är de en bluff, Degerfors?
Nej, alltså jag tycker inte de är, nej, de är inte en bluff, för de har liksom inte, de har sagt att de ska försöka göra någonting. Vi tror att vi är bra på det här, vi hoppas på det. Men de har väl aldrig sagt att de kommer inte kommer ta över världen med det liksom. Det är mer att många andra vi har tänkt att det kan vara intressant att följa och se ifall de sömlöst kan göra samma sak i Superettan som de gjorde. Sömlöst kan göra samma sak i Allsvenskan som de gjorde i Superettan. Men än så länge så har det inte gått så smärtfritt, för att de har blivit avslöjade.
Mm. Jag tänker ju mer på att det är klart att ingen förväntar sig att Degerfors skulle ta över världen. Det är väl mer att man förväntar sig att Degerfors kanske klarar sig kvar med ett par placeringar. Men jag menar, det de har levererat hittills, nu har det gått 2 omgångar, vi ska inte dra för stora slutsatser av det, men det de levererat hittills tyder ju mer på att de åker rakt ur Allsvenskan som sista lag. Och det är det jag menar med
att
man kan se dem som en liten bluff då.
Men jag förstår. Nej, men det, och sen angående Kalmar som vi ändå nämnde då, det är ju, jag tycker att de är pragmatiska. Det är ingen så här dogmatisk lag så att de ska rulla boll. Men det är fortsatt så att de mycket metodiskt försöker spela sig igenom lagdelarna för att ta sig till lägen. Sen, och de skapar lägen delvis så, och de skapar lägen delvis genom en tidig bra press. Precis som Sirius också gjorde förra året. Kalle Gustafsson väldigt bra på mittfält också. Mm.
Men då ska jag säga så här då. Fotboll avgörs ju inte mellan straffområdena. Och Kalmar kom ju från 0-0 hemma mot Östersund.
Mm.
Nu vinner de 1-0 borta då mot ett, får vi ju säga hittills, väldigt svagt Degerfors. De gör det efter ett straffmål.
Mm.
Vad talar då för att Kalmar egentligen ska göra egentligen mål när de ställs mot lite bättre motstånd?
Nej,
det är ju det som är deras, ser jag fortfarande som deras stora problem.
Ja, men det är ju
de, har inte, de har liksom inte de spelarna. De kan springa där och pressa och göra väldigt många bra grejer mellan straffområdena. Jag håller också med om att de har en bra backlinje. Kommer inte vara enkla poäng. Men de kommer, precis som de har haft de senaste säsongerna, ha förtvivlat svårt framåt. Det ändrades inte utifrån den här insatsen.
Nej, men eftersom de inte har den anfallaren som kan garantera 10 mål, då känns det rimligt att göra det på ett annat sätt. Eller de har ju heller inte försökt skaffa den anfallaren som kan göra 10 mål. Det har ju också varit ett delvis medvetet val, kanske delvis för att det är svårt att få tag på sådana anfallare. Mm. Då kanske man måste göra på ett annat sätt. Men absolut, det är givetvis så att Kalmar kommer få svårt att göra mål mot många lag. Men jag tycker inte att det här var ett brott mot det jag trodde Kalmar skulle göra med Rydström. Jag tycker det låg i linje med det han ändå har liksom aviserat.
Då lämnar vi den matchen där, om du inte har något mer att säga om den. Det har ju spelats ett par matcher till, de har vi inte sett så himla noga. Vi kan ju konstatera att Elfsborg besegrade Varberg med 3-1. Det efterspelet handlade om ett, även för att vara Joakim Persson, ovanligt korkat och osmakligt uttalande. Dock har ju Persson nu gått ut och bett om ursäkt för det och ångrar sig helt enkelt och erkänt att han har gjort fel, och jag menar, det kan ju vi alla göra, så att jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om det.
Nej, det var jättebra att han snabbt sa att det var, att han ångrade det, att det var dumt. Man ska ju inte jämföra så allvarliga saker som våldtäkt med att man inte får straff till exempel. Nej. Det är ju dumt.
Men det stående intrycket är ju att Jocke Persson kanske imponerar mer som fotbollstränare än liksom i sina så här verbala konster.
Ja, absolut. Men det sa vi redan förra veckan, så det tycker jag vi fick rätt på. Det var 2 veckor sedan.
3-1 annars till Elfsborg, som sagt, var väl då, det var väldigt viktigt för Elfsborg att få vinna när man förlorade premiären på hemmaplan. Det kunde bli lite en rysarmatch där, men jag blev imponerad. Jag såg den inte eftersom jag kollade på annat, men jag kände liksom så här spontant, ja, men det här är starkt, bra Elfsborg, bra gjort. Det är inte så jävla enkelt som alla, även om jag tror att Halmstad eller Varberg kommer att hålla till i botten, så är det inte så jävla lätt att åka dit och hämta 3 poäng, särskilt inte mot bakgrund av starten Elfsborg fick.
Nej, alltså första halvlek hann jag se av den matchen, och det man kan säga är väl om Endion då, som kan se ut som Sveriges sämsta anfallare ibland och se ut som en av Sveriges liksom bästa targetspelare och power djupledspelare ibland. Och just mot Varberg nu så såg han ut som den här nästan färdiga anfallaren igen. Skapade jättemycket lägen och var stark och ordentlig och hade ett bra samspel med lagkamraterna. Så att, ja, vi får se om man kan utmana Per Frick på sikt om rollen som center.
Mm. Och sen så tog ju Sirius tog ner Halmstad, den andra nykomlingen, tog ner Halmstad på jorden efter Halmstads magiska start här när de besegrade Häcken. Sirius vann med 1-0 mot HBK. Den matchen har jag heller inte djupstuderat på något sätt. En hyfsat jämn historia har utläst av statistiken. Jag såg att Daniel Bäckström stod och studsade i en intervju där och var nöjd, även om han inte tyckte att det var den sexigaste insatsen de hade gjort. Så att det var starkt av Sirius. Det går väl i linje med att jag menar, Sirius är ändå en förening som omsätter en bit över 50 miljoner. De har erfaret folk i ledningen där i sportchefen Ola Andersson framförallt. Jag tror att Sirius resultat i fjol var mer en effekt av det än det var en effekt av tränare Rydström till exempel. Därför tror jag inte att de blir någon strykpåse på långa vägar i år Sirius. Och starten vittnar väl om det, att de har fått en bra start här helt enkelt. Ett kryss borta mot Norrköping, det är bra. Seger hemma mot Halmstad är också bra.
Ja, bara erkänna att jag kanske varit fel ute med Sirius igen. Jag tippar alltid dem väldigt långt ner i tabellen, och av något skäl så tror jag sällan på Sirius. Jag vet inte, det är...
Du måste kolla på deras ekonomi. Ja, de har ju fan mycket pengar. Alltså, har man så mycket pengar, har man sån omsättning som de har, så då kan du bygga ganska bra trupp liksom.
Ja, men jag
vet också att Sirius tycker också Sirius, men jag kommer ju fan från, vad fan är Uppsala? Det är ju Sveriges fjärde största stad liksom. Det är klart som fan att det finns sponsorer där.
Ja, men jag har någon typ av låsning ändå, så att, ja, men jag ska försöka, jag ska jobba med den.
Vad säger du mer då om den andra omgången?
Nej, men det som började med många kanske oväntade resultat som ändå kändes logiska när man väl såg matcherna.
Ja, och nu har vi försökt att reda ut dem så gott vi har kunnat. Därmed så tackar jag dig Per Boman som kom hit med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.